Underbart. Det är den 20 december och det är ju, man behöver inte vara ett geni för att förstå att det är ganska nära julafton. Och då känner man ju som pastor, då måste man ha ett julbudskap. Eller vad säger ni? Faktum är att julbudskap predikar vi hela året. Det är bara så. Och jag är glad att vi är en församling som sjunger mycket om Jesus. Vi pratar mycket om Jesus. Vi upphöjer Jesus. För det är han på något sätt som ligger oss nära om hjärtat. Jag är också glad att vi inte mycket i alla fall, att vi är flaky eller konstiga. Utan vi faktiskt jobbar på att vi vill berätta om honom, prata om honom, sjunga om honom på ett sätt så folk begriper. Så folk förstår. Och för jag tror att vanliga människor idag söker frid, söker mening, söker syfte, söker efter någonting som i många kanske inte människor inte ens vet om att de söker efter. Och ibland så är vi ju så duktiga på att säga att Jesus är svaret. Skulle någon ställa då svaret när vi säger Jesus är svaret, så kommer någon att säga, ja men vad är frågan då? Då skulle vi bli lite ställda. Ja, vad är frågan? Det är lätt att säga Jesus är svaret, men någonstans så ska det bottna i ett djup, i någonting. Jag tycker om när allt är enkelt, men det fortfarande har kvar ett djup. För att ha ett djup behöver inte betyda att det är krångligt, att det är komplicerat eller att det är obegripligt eller att det är flummigt. Utan att det har ett djup kan faktiskt göra, det som har ett djup kan verkligen vara enkelt och faktiskt greppbart. Och det är jag glad för att vi som kyrka jobbar aktivt på att det vi pratar om ska faktiskt ha ett djup men också vara greppbart. Advent, det är fjärde advent idag. Lyser det någon? Det gör inte det. Nej, behöver inte. Men han brukar ju tända det fjärde ljuset då, eller hur? Är det någon som har gjort det idag? Alla utan sommar. Så är det, men i alla fall så brukar man tända det fjärde advent. Och det är det fjärde ju advent. Är någon som vet vad ordet advent betyder? Ankomst. Att man väntar på någonting, en ankomst. Eller hur? Och man skulle nästan kunna kalla det för adhänt istället. För det är någonting som har hänt. Istället för att man väntar på något just advent. Utan jag tror att man kan kalla det för adhänt. Därför att det är någonting som har hänt. Och det är det jag tänker prata lite om. Gå tillbaka lite i tiden och tänka faktiskt på året är noll. Vi är ju 2015 nu. Tänk att det fortfarande idag samlas miljoner människor i olika kyrkor med lite olika stuk, lite olika sätt, lite olika sånger, men på något sätt på egentligen samma familj över hela. Jag tycker det är rätt häftigt, samlas över hela. Varje söndag så träffas kristna människor 2015 år senare, så träffar fortfarande människor och tillber Jesus, talar om Jesus, sjunger om Jesus och pekar på Jesus. Det är rätt häftigt. Så vi är inte ensamma. Även om vi sitter ett gäng här i Vetlanda i den här lokalen, så är vi inte ensamma om det vi tror på. Men när vi går tillbaka till den tiden för länge, länge sedan, året noll, så var det ju, man kan säga att det var en ganska magisk, om man talar om julaftonsnatten eller om man talar om den här tiden, så var det en ganska magisk natt. Men ibland tror jag vi gör det lite fint. Vi gör det lite finare än vad det är. Vi tar fram våra krubbor med ett litet sött Jesusbarn och så tar vi fram våran åsna och några djur och så tar vi fram hedarna och ställer dem där och en del av er är säkert så här, tycker det är så mysigt, det är så fint. Och så här, jag dömer inte er. Men jag vill prata med er efter. Nej, jag skojar. Men jag, verkligen inte. Utan det är ju så, vi tar fram det här. Men när vi tänker in i den här berättelsen, hur det egentligen var. När vi tänker på hedarna, vad de fick uppleva. När vi tänker på den här kalla natten. Och hedarna sitter där. Och så helt plötsligt så dyker det upp. Hela himlen fylls, öppnas. Man kan säga att himlen öppnades och man fick se rakt in i den himmelska världen och fick se änglar sjunga. Du kan tänka dig den känslan. De kanske direkt bara, vad var det i glöggen? Eller jag vet inte vad de tänkte, men vad hände? Jag tror på något sätt de blev helt förstummade. Någonstans så var det hela tiden, på den här tiden så fanns det människor som väntade på Jesus. Man väntade alltså, det var advent, man väntade på en ankomst, att Messias skulle komma, att en räddare skulle komma, att en frälsare skulle komma. Och idag kan man säga så har han ju kommit. Han finns mitt ibland oss. Men när vi tänker in på den här situationen så var det lite annorlunda. Där sitter herdarna och samtidigt så det händer massa saker parallellt. Någonstans på andra sidan jordklotet nästan så är det tre vise män som drar iväg på ett uppdrag som de har fått. Och de på något sätt ser en stjärna och börjar följa den här stjärnan. Jag brukar skoja att det var som en Mercedes, en stjärna. De körde Mercedes det var den tiden som Mercedes var ju en kamel och som stjärna i luften då. Istället för att ha den på huvuden då, så var den där uppe. Och de följde den här stjärnan. Jag vet inte alls vad de tre vise männen förväntade sig när de skulle komma till sin ankomst. För de visste att de söker något, de kommer komma till något. De kanske tänkte på ett palats. En mäktig, ett mottagande som var oerhört mäktigt och så vidare. De visste ju inte alls. Och därför tycker jag, när man tänker då, man ser den här berättelsen, precis som jag säger då. Så ser man det här mysigt, den här gulliga krubban med en fin, vältvättad baby. Och någonstans ett snyggt, pyntat stall och allt det här då. Jag tror att verkligheten där var annorlunda, det tror du håller med om. Även om du tycker att det här är mysigt så tror jag att du håller med om att verkligheten var nog ganska annorlunda. De hade ju letat efter någonstans att bo. De hade knackat på överallt. Det var fullt överallt. Så till slut så fick de ett skitigt stall. Eller hur? Och någonstans när de här tre vise männen dyker upp så måste du förstå att mitt i det här stallet hade skett en förlossning. Jag har varit på plats. Jag var inte kaxig men jag har varit på plats under tre förlossningar. Och någonstans, det är ju härligt, men det är ju långt från mysigt. Jag tycker fel ord, att det är mysigt. Med allt vad det innebär, utan att gå in på jättemycket detaljer. Så någonstans, här fanns det inga handdukar. Det fanns inte kanske direkt fräscht rinnande vatten ur en kran. Det fanns ingen mysig barnmorska som på något sätt såg till att allt skedde i fina ordnade former. Det var säkert rått och kallt i stallet. Och någonstans där sker en förlossning. Jesus föds. Och där ligger nu Jesus inlindad i någon form av krubba. Och där kommer de då. Jag vet inte alls som jag säger vad de förväntade sig, vad de såg framför sig. Men när de kommer där. Någonstans så är det den verkligheten de kliver in i. Ett skitigt stall där det har skett en förlossning. Och där det är ett barn kanske som skriker. Som inte kanske på alla bilder bara ser jättesnäll ut och mysig men gloria. Och så här va. Ni förstår vad jag vill komma. Jag tycker inte om alla de här bilderna. Jag vill få det lite. Jag försöker skapa en bild nu att det var faktiskt. Det var han. Jesus är ju nämligen kung. Han är Messias. Han är Guds son. Men han kom inte som en kung, han kom som en tjänare. Han kom på ett helt annat sätt. Och jag vill komma någonstans här. För jag tycker det ger oss en bra bild av denna Jesus som vi firar juletid och som vi tror på hela året om i vår kyrka. Det är han som vi följer. Och den här Jesus, han var och han är kontakt. Han är i kontakt med verkligheten. Vi som sitter här idag, vi kan faktiskt lita på, om vi väljer att göra det, om vi väljer att tro, om vi väljer att lita på, så kan vi faktiskt lita på att den här Jesus, han är i kontakt med verkligheten. Han vet vad det på något sätt vad det innebär. Han är faktiskt också intresserad av vår verklighet. Han är intresserad av din verklighet. Han är intresserad av min verklighet. Och är vi ärliga, så kan det finnas säsonger i våra liv då det är jättebra. Men det finns också säsonger i våra liv då det är skit. Då det är tufft och det är jobbigt och vi inte ser någon utväg. Det är också en verklighet. Eller hur? Och någonstans så är jag så glad att den Jesus vi förkunnar, han är ingen fake, han är inte på låtsas, han är inte flum, utan han är verklig. Han vet exakt var vi finns någonstans. Och Jesus, han har mer än någon av oss upplevt verkligheten. Han har upplevt livets baksida. För Bibeln säger nämligen att om Jesus, att han var en människa som vi. Han var frestad som vi. Men han var utan synd. Det står i Hebreerbrevet 4 att vi har en överste präst, Jesus alltså, som förstår våra svagheter. Eftersom han själv blev frestad, precis som vi, men utan att någonsin synda. Faktum är att man säger att julen är den tid på året då flest människor upplever besvikelse. Ibland målar man upp någonting. Man målar upp en förväntan. Men så för många så slutar det i kaos, i gräl, i fylla, i problem. Det är verkligheten för ganska många i vårt fina välfärdssamhälle. Och det är julen för många. Och någonstans, man har ju själv varit där man har förväntat sig. Jag minns första åren, man har taggat ner lite grann med åren, man börjar ju bli äldre. Men någonstans minns jag de första åren när vi var gifta och vi bodde i Sjunnen. Och någonstans hade jag en bild exakt av hur julen skulle vara. När det inte blev riktigt som jag hade tänkt mig så blev jag frustrerad och arg. Och man hade utbrott mitt på julafton. Som en härlig kristen människa, kan du tänka dig? Det har jag aldrig gjort, tänker du. Vi tar ett tur med lögn sen. Men någonstans så vet du vad jag säger. Ibland kan man förvänta sig, så blir inte allt precis exakt som man har tänkt sig. Så här. Vet du vad? Det är förvånande. Då sitter ju inte Jesus eller Gud sitter ju inte då och säger, what? Vad hände? Alltså han är ju inte förvånad. Han vet hurdana vi är. Är du inte glad för det? Han vet dina framsidor, men han vet också dina baksidor. Och avigsidor. Han vet det. Vi pratar då julens, eller Bibelns budskap. Så är det att det finns en Gud. Och denna baby var faktiskt Gud i människa, Jesus Kristus. Jag står här och säger att jag själv upplevt denna Jesus i mitt liv. Och verkligheten i mitt liv när jag växte upp var inte alltid exakt som i reklamfilmerna för tvättmedel. De var inte det. Det var tufft ibland och det har det varit för dig också. Och livet är det ibland. Men vet du vad? Jag personligen upplever att jag får en kraft i den tro jag har i dig. Jag får hopp i den tro jag har på Jesus Kristus. Framförallt den kärlek och den nåd jag får uppleva hos Jesus Kristus. För jag behöver det. När jag säger till någon människa, du behöver Jesus. Jag brukar inte säga det rätt i facet bara så. Va? Men om man nu skulle göra det, så faktum är att då säger jag det i en vetskap att jag behöver också Jesus. Vet du vad? Jag behövde inte Jesus, jag behöver Jesus. Jag vet inte hur det är med dig. Men vi hamnar i problem när vi behövde Jesus. Men vi hamnar i en bra situation när vi pratar med andra människor om vår tro. När vi behöver Jesus. För då blir vi inga översittare. Så då är vi på samma nivå. Vi behöver alla Jesus. Eller hur? Mitt favorituttryck för att dela tro. Att evangelisation, som en del kristna kallar det. Att dela sin tro med andra människor. Det bästa förklaringen för det är en tiggare som pratar med en tiggare. Och ena tiggare vet exakt var brödet finns. För de har hittat brödet. Jag känner mig som en tiggare som har hittat brödet. Jag vill gärna berätta för andra att det här brödet förändrar ditt liv. Är du med? Och det tror jag är en sund syn. Julens budskap är just det. Hopp in i vår hopplöshet. Hopp in i kraschade förväntningar. Kärlek in i syndens kamper. Och en tro rakt in i tvivlets bakgårda. Det är det julens budskap handlar om. Och det är inte en klyscha, jag tycker det är faktiskt verkligheten och jag är så glad för det. Julen är en berättelse där Gud sträcker ut sin hand till en sargad värld. Precis när den som minst förtjänade den. Det är the spirit of Christmas. Vi människor försöker få ihop livet. Vi gör vårt bästa med att vara duktiga. Och vi satsar ofta. Jag träffar människor som säger att man satsar. Och det tycker jag är jättepositivt. Jag försöker vara så god jag kan. Och det är ju bra. Det står jag inte emot. Det är ju jättebra. Försöka vara så god man kan. Men vet du vad? Ibland räcker ju inte det där. Och så kan man ställa frågan, vad är god nog? Ja, då blir det ju jobbigt direkt. Ja, vad är god nog? Vet du vad? Varken du eller jag kan vara goda noga. Vi alla är i behov av en frälsare. Vi alla är i behov av hans nåd. För vi är inte goda noga. Vi är inte tillräckligt goda. Men det är bra att vi jobbar på att vara goda, att vara schyssta. Men att vi försöker vara fina människor. Men vi kommer hela tiden till korta. Det finns ungdomar. Det finns ungdomar som sitter här framför mig. Jag är själv en ungdom. Samuel. Du ska få en bok av mig. Med Joyce Meyer. Den heter Du och din stora trut. Nej, jag skojar. Men det finns en bok som heter det. Jag fick den av min fru i julklapp en gång. Ja, jag frågade om det var en hint. Det var du som sa det, sa hon. Hur som helst så sitter det. Jag träffar mycket ungdomar genom mitt jobb också och på olika sätt. Och någonstans så träffar jag ungdomar, skötsamma ungdomar, men som dras iväg av grupptryck på olika sätt. Som hamnar i fel sällskap och som på något sätt gör saker som blir destruktiva, som gör att de mår sämre och sämre, som till slut hamnar i att man är i en situation där man inte tycker om sig själv. Man på något sätt ser ner på sig själv. Och helt plötsligt så hamnar det i att man tycker det som är på insidan så jobbigt, så börjar man titta mot andra och så på något sätt börjar man se ner på andra. Och så någonstans blir det blir bara ett dåligt ekohjul och så mår man bara dåligt. Vet du vad? Det gör så ont i mitt hjärta när jag träffar ungdomar som mår dåligt. Som bara är 13, 14, 15, 16, 17, 18 år och mår skit och knappt känner att de vill leva. Känner att de har ingenting att leva för. Det gör ont. Och vet du vad? Det är julens budskap. Det är kyrkans uppgift. Att någonstans nå ut till människor och få människor förstå att du kan aldrig nå upp till att du hittar en nivå där du känner att du är tillräcklig. Men med hans nåd, med hans kärlek så kan du finna en tillfredsställelse. Och då jagar inte du acceptans, utan då någonstans lever du ett liv utifrån att du är accepterad av honom. Istället för att leva och försöka bli accepterad av honom eller av andra, för då blir det bara fel. Men när du startar kunna hamna på ruta ett att känna att jag är accepterad. Om du kämpar med det, du kämpar med det. Absolut, jag kämpar med massa saker. Men jag är accepterad. Helt plötsligt så får du kraft i att ta itu med de här sakerna du kämpar med. Då blir det här bibelordet verklighet. Som det står i Titus brev, står det att hans nåd fostrar oss att avsäga oss saker som är destruktivt. Och det tycker jag är the spirit of Christmas. I vår ofullkomlighet så blev Gud människa, Jesus som baby då, för att ta vårt straff. För att öppna möjligheten att vi vanliga människor ska kunna leva ett liv med ett högre syfte. Med en mening som är mer än de tre orden som börjar på V. Villa, Volvo och Vove. Hans liv, hans död, hans uppståndelse banade vägen för det livet. Romarbrevet 5 säger så här att knappast ville någon dö för en hederlig människa. Knappast vill ju någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi var syndare. Hajar du det? Do you shark? Fin svengelska. Men någonstans, förstår du det? Att han gjorde det medan vi var syndare. Det handlar inte om att vi förtjänar det. Han tar vårt värsta om vi tillåter honom. Och så vänder han det och får det att lyckas utifrån hans bästa. That's the spirit of Christmas. Han tar vårt värsta och om vi tillåter honom. Så vänder han det och får det att lyckas utifrån hans bästa. Det är nåd. Det är the spirit of Christmas. Romarbrevet 5 säger också att där synden blev större, där överflödade hans nåd ännu mer. Och vet du vad? Det här högre syftet som jag brukar prata om ibland, och det här att kunna leva med ett liv i hans händer. Någonstans så berör det mig. Någonstans så stretchar det mig. Det är någonstans så utmanade mig att bli av med egot. Någonstans stretchade mig efter att bli en bättre människa och leva för andra, inte bara för mig själv. Därför är jag så glad att vi som kyrka faktiskt hjälper andra människor på flera olika sätt. Jag är stolt över det. Därför det är det också kyrka handlar om. Kyrkan är inte att vi står här, ni sitter där, jag står här och mässar med er. Utan kyrka är att vi kan på något sätt, kan det här vara att stoppa mobilen i laddaren och klick säger det och så får man lite kraft för att kunna leva och vara kyrkan och i veckan och leva för andra människor, hjälpa andra människor och sprida det glada budskapet. Eller hur? Ni känner igen Jeremia 29:11, det står: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ibland vet inte vi vilka tankar han har för oss. Vi får för oss massa saker. Men han vet vilka tankar han har för oss. Han har fridens tankar. För att ge oss en framtid och ge oss ett hopp. Jag ska inte dra hela mitt vittnesbörd, några av er har hört det många gånger. Någonstans så hade jag en tid. Jag hade ett hål på insidan efter min pappa dog. Och mitt i den nöden några år senare i min verklighet. Där jag faktiskt var, på något sätt fanns det en sida hos mig som var faktiskt trasig. Som var tom och som uttryckte sig på många olika sätt. Men i tidigt tonår så inbjöd jag Jesus i mitt liv. Och jag vill påstå att det radikalt förändrade mitt liv. Jag kom inte till slutet när jag blev kristen. Jag kom faktiskt till början. Det är inte alltid en lätt resa. Men jag har kommit fram till att det är en rätt resa. Jag vill hela tiden jobba på det. Jag vet ju inte alls vad du känner, många av er. Men jag vet ändå inte exakt var någonstans på insidan du är. Och så här, för ibland är vi duktiga på att hålla saker för oss själva. Så här, men jag vet inte alls var du är någonstans. Men jag vet en sak. Att även om du har en kanonsäsong nu, så ska inte jag tala ut något negativt över ditt liv. Men livet går mer eller mindre, så går det lite upp och ner. Utan, ursäkta, så att jag vill ju vara en positiv predikant. Vi ska ha ett tema här i början av januari som heter Förbliv positiv. Stay positive. Och det är inget, vad ska man säga, light tema där det handlar om tjoflöjt, var positiv. Verkligen inte, utan det handlar om att vi har anledningar att faktiskt stanna positiva. Alltså att stanna och faktiskt våga titta framåt. Därför att det finns flera löften i den här boken. Det finns en relation som vi faktiskt kan jobba på som gör att vi faktiskt kan titta också positivt. Vi har ibland lätt att kika bakåt, titta på oss förflutna och så dömer vi dagen och framtiden utifrån det. Men vet du vad? Gud är inte så intresserad av ditt förflutna. Han är mer intresserad av din framtid. Och när du ger ditt nu till honom så kan din framtid bli totalt annorlunda och ditt förflutna kan faktiskt bli, hör och häpna, en resurs. Gud kan vända det onda till något gott. Och det finns flera exempel bland er allihopa hur Gud har kunnat vända saker till något gott och där du faktiskt kan få bli till en välsignelse istället för att hela tiden söka välsignelse.